When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hur hamnade du i Göteborg?
Jag såg ett jobb på Hammarkullskolan som rektor som jag tänkte var kul. Och så hade jag jobbat i Rinkeby, Husby, Kista länge och kände att det är dags att göra något annat.
När var det? Och sen har när du jobbade i Rinkeby?
Jag började i Husby, när var det? 2005 kanske?
Okej.
Tror jag.
Husby Gårdsskolan eller?
Nej, du jobbar på förskolan.
Förskolan, okej.
Okay. Ja, precis. Nej, men och sen har vi hus utanför Lysekil. Och då tänkte vi att det är gött att bo i Göteborg, så kan man åka dit på helgerna.
Gött, du har redan börjat anamma språket.
Men i Rinkeby då, var, jobbar på förskolan där med?
Ja, precis. Och sen, då var jag rektor, så jag hade 6 förskolor. Så det var över hela Rinkeby. Och Skarpnäck och Hässelby.
Mm-hmm.
Du verkar världsvan, i alla fall i Sverige.
Sverige var.
I alla fall i Sundsvall, Rinkeby och Hammarkullen.
Ja. Men du verkar väldigt flexibel att du bara lämnar och åker till en
ny stad. Men jag har ingen familj i Stockholm, jag har inga barn, så att det är liksom, det är bara att flytta på sig.
Hammarkullen är ett utsatt område, eller hur?
Mm.
Särskilt utsatta, eller?
Ja, det är ett av de särskilt utsatta.
Vad kan man säga att Hammarkullen kännetecknas av?
Det polisen skriver är att det är svårt att utföra sitt jobb. Mm. Det är det som är en av dem. De grejerna de tittar på. Men för oss skulle jag säga att det är väldigt vetgiriga barn, väldigt härlig elevgrupp. Otroligt engagerad personal. Hammarkullen har väldigt mycket föreningsliv, väldigt aktiva invånare. Det finns väldigt liksom starkt driv att göra Hammarkullen bättre.
Mm. Det påminner lite grann om Rinkeby också, som har en starkt, väldigt starkt föreningsliv.
Mm.
Mm. När jobbade du i Rinkeby?
Gud, vad det är. 2012 tror jag började där.
Mm-hmm.
Till 2016.
Okay.
Ja.
Okay. Då har du kanske stött på min pappa. Han är idrottslärare där.
Kanske.
Vilken skola var du på?
Det var på förskolan. Så det var
okay.
Men vi hade överlämning och så med skolan.
Ah.
Cool.
Men det är väldigt, alltså, man pratar mycket om att det är särskilt utsatta områden, att det skulle vara så tungt. Alltså, det är ju tufft jobb att jobba där givetvis. Men det är ju också särskilt roliga områden att jobba i, tänker jag. Alltså ingen som jobbar där har ju hamnat där. Man har ju valt det.
Mm.
Man råkar ju, för de flesta som jobbar där bor ju inte där.
Man kan väl också säga att det är många elever som är karaktärer. De har glimten i ögat. Försöker väl liksom ta sig fram på olika sätt.
Ja, vi har ju ingen elev som liknar någon annan.
Nej.
Det gillar jag. Jag gillar att det är sånt spektrum av härliga personligheter.
Men en sak som jag har funderat på där du säger, att det är ju så att det inte, alltså att lärarna själva medvetet väljer att jobba i det området. Och jag tänker att det är även så, inte bara inom lärarkåren, utan det är även så inom polis, men även också inom socialtjänsten. Vad tror du att det får för effekt? Att det är liksom att man medvetet väljer ett ställe kontra att man bara tar vilket ställe som helst. Alltså att det blir en blandning mellan olika typer av...
Nej, men jag tänker att det finns ett driv. Man är ju, man vet ju om man går in i. Det är ju inte många, de blir ju inte förvånade liksom, vad de ställs inför. Så det är väl, och sen tänker jag att man stannar, man har ju valt att jobba där.
Mm.
Jag har inte särskilt hög personalomsättning.
Mm.
Det är någon som slutar ibland så där, men det är inte så att liksom hälften går varje år, utan ja, i åren lär jag sluta, man har jobbat i 8 år, det är inte konstigt, man har varit länge på samma ställe. Men man, de flesta stannar ju, tycker det är väldigt roligt.
Och får fråga, är det en högstadieskola eller mellanstadieskola?
Nej, nu har jag förskoleklass till 3:an.
Okej.
Så innan, nu förra läsåret hade jag även mellanstadiet nu, men har vi fått en till rektorskollega. Så nu kommer jag bara inom situationstecken ha grundskolan efter 3.
Men hur många av barnen, eleverna är med, har invandrarbakgrund?
100%.
100%.
Inte ens 99,9. Det är inte 99,9.
Nej, alltså vi har några, inte ens en handfull elever där en förälder har svensk bakgrund.
Okej.
Okay. Ja, men då så, det finns lite många.
Men jag har ingen elev där båda föräldrarna.
Men på tal om det här med att hamna och välja, varför valde du till exempel Hammarkullen?
Men därför att det är ett väldigt roligt område att arbeta. Jag gillar att jobba med den här elevgruppen som... Men det är verkligen över 200 individer. När du går in i en klass så har du liksom behoven från A till Ö. Du har, det är ett väldigt roligt elevunderlag att arbeta med. Det är väldigt tacksamma föräldrar. Väldigt, väldigt tacksamma.
Mm.
Jag tänker också att, rätta mig om jag har fel, men jag jobbar ju mot skolorna i vårt område och det är en jättestor skillnad på en mellanstadiet och högstadiet. Där upplever jag att det är en betydligt större personalomsättning. Mellanstadiet på något sätt, det verkar vara lite mer chill, liksom att allting funkar ändå hyfsat bra.
Ja, alltså, det kanske är överdrivet att säga att det funkar jättebra, men jag
funkar
tänker
bättre.
Med de lägre åldrarna så är det ju, alltså vi har ju barn från 69 år. Det är ju lättare på ett sätt att hantera deras exempel utåtagerande beteende än om det är en 14-åring som kanske också är en halv meter längre än vad jag är. Så att på så sätt är det lite lättare med de små. Och vi har ju, majoriteten av våra konflikter handlar ju, det är på fotbollsplanen.
Mm.
Och kan inte fotbollsreglerna. Och du tog bollen och så blir det en box istället för, ja, tills de har lärt sig.
Det är så, som integrationen.
Vi har ju väldigt mycket, alltså många, de majoriteten av våra konflikter handlar ju inte, har inte sin grund i diskrimineringsgrunden, utan det är mycket mer här och nu att någon gjorde någonting som jag reagerar på. Och eftersom att de också har så underskott på svenska språket, så har de ju inte känslospråk på svenska. De kan inte kanske berätta vad de tänker, känner och tycker på svenska. Och då är det mycket lättare att man tar till en box eller man puttar någon eller så.
Du, Mustafa, när du kom ny till Sverige, kände du igen att du använde mer fysiskt när inte du kunde språket?
Alltså, jag har aldrig varit våldsam av mig, men jag kan verkligen känna igen frustrationen. Att någon försöker kommunicera någonting till dig, eller att du känner någonting men du kan inte säga det. Det är väldigt så här, du blir arg, frustrerad och kanske ledsen också.
Mm.
Så jag kan känna igen det, men när jag slogs inte, det gjorde jag inte.
Ashkan, du då?
Jag är ju nästan född här. Så jag kom hit när jag var 1.
Ja, det är sant.
Så jag hade ett känslospråk.
Du hade det?
Ja.
Okay. Jag tar till våld ibland fortfarande. Men första gången jag följde det ett tag. Men första gången jag verkligen var när du skrev en Twitter-tråd som är väldigt dark.
Skulle inte du kunna läsa den tråden du skrev, så kan vi...
Jag pratade med en elev idag. Jag fick frågor om min familj. Din familj är så liten, är inte det tråkigt? Och jag frågade eleven, hur många syskon har du? 7 hela och många halva. Och hur många bor ni hemma? 9 stycken. Hur många rum har ni? Vi har 2 rum. Sen frågade eleven mig, hur många madrasser sover du på? Jag svarade att jag sover i min säng. Har du en egen säng? Ja. Jag skulle också vilja sova i en säng. Jag frågade hur de sover hemma. 2 på varje madrass. Det är inte konstigt att det ibland är snurrigt i mina elevers liv. Livsvillkoren är vitt skilda för eleverna. Jag har elever som drömmer om att få sova i en egen säng, få ett nytt eget klädesplagg eller pannkakor till frukost. Att arbeta i ett område med stor social utsatthet är ett annat yrke än att arbeta i ett socioekonomiskt starkt område. Hammarkullen är särskilt roligt område att arbeta i. I vågskålen när vi pratar om skolors finansiering ligger elevernas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg, ska det stå. Men där stod det behov. Jag vill att mina elever ska ges förutsättningar att senare sina liv fatta egna fria beslut om sina liv. Men för att kunna göra det måste de ha en grundläggande utbildning. Därför måste grundskolan bli mer likvärdig och finansieringen mer rättvis och effektiv för elevernas skull.
Det är rätt mörk läsning när man tar del av det.
Är det så illa? Alltså jag sov inte heller i en säng från början när jag kom till Sverige.
Men det skulle inte handla om dig. Nu tar vi de här
allt
barnen.
Handlar inte om dig.
Ja. Hur har reaktionerna varit på sociala medier när du har delat det här?
Nej, men jag brukar inte läsa reaktioner för att det blir det är så mycket olika konstiga kommentarer. Men det är inget konstigt att man, det är ju väldigt trångbott. Det var det när vi jobbade i Rinkeby också. Man har ju inte byggt särskilt stora lägenheter och det är stora familjer.
När du säger att man inte har byggt stora lägenheter, vad menar du? Hur stora ska lägenheterna vara för att de inte ska vara trångbott?
Nej, men i Hammarkullen upplever jag att man har byggt mycket 2, 3 och 4. Och det är ju ganska lite om man är en stor familj. Man kanske hade byggt fler 5, 6 och 7 till exempel.
Men är det realistiskt att man bygger 5, 6 och 7 i Sverige när du vet att det är ju bara vissa diasporor som har många barn och andra har ju inte? Alltså ska man bygga så för bara vissa grupper då?
Nej, men du frågade hur många rum man bor. Jag tänkte för att de inte ska vara trångbodda så har de behövt fler rum.
Ja.
Men det är som du.
Men jag tänker det jag tycker vi ska prata om här, det är ju just vad vi i skolan kan göra.
Ja,
vi vet ju hur folk bor, vi vet hur situationen ser ut, så det behöver man inte.
Men det som du beskriver har mindre med skolan att göra och mer med socioekonomisk situation som de eleverna
ja,
har.
Ja, men det påverkar ju elevernas skolgång givetvis.
Mm, absolut.
För att de har ju heller ofta inget eget utrymme att göra läxor till exempel. Det är därför vi till exempel har läxhjälp på skolan på eftermiddagarna. Det är därför det finns föreningar som har läxhjälp. Alltså det finns andra platser där de kan sitta och studera efter skolan. Det var jättejobbigt under pandemin till exempel. Många trångbodda, man kanske hade 4 syskon som hade distansundervisning. Väldigt trångt. Fritidsgårdarna var jättebra där och öppnade till exempel.
Men på vilket sätt kan skolan, mer än läxhjälp, kan hjälpa?
Nej, men alltså vi har ju ett kompensatoriskt uppdrag. Vi ska ju kompensera för det hemmet inte kan ge. Vi ska försöka liksom kompensera så att eleverna, oavsett liksom hur de bor och deras familjer, för det är inte, alltså min roll som skolledare är till att de får en riktigt bra utbildning. Jag lägger mig liksom inte i migrationen och borfamiljer, det är inte min sak. Min sak är till att de utbildas. Och det är det jag lägger.
Och hur kan man kompensera då?
Nej, men vi har till exempel lovskola från årskurs 1 till egentligen förskoleklass ibland också. Där får de 200 timmar extra undervisning i svenska varje år. Vi har 10 veckor per år. Nu under pandemin kunde vi inte ha det, men nu kommer vi köra igång igen med alla 10 veckor nästa läsår. Vi har läxhjälp extern. Lärarna har hjälpstund ofta efter lektionstid. Vi har mycket läxor.
Mm.
Fritidshemmet har också viss liksom möjlighet där de kan sitta och repetera. Framförallt behöver de mycket repetition för att befästa. Eftersom att de går i en skola med underskott på svenska språket. Men de växer också upp i en miljö med underskott på svenska språket. Så att vi jobbar jättemycket med att bygga ordförråd, att liksom lära dem många ord, alltså framförallt också ett akademiskt språk. Men det är svårt att befästa det, för att de använder det ju inte utanför skolan.
Mm.
Från att de vistas i en miljö utanför skolan där man inte använder ett svenskt språk, så att säga. Så att det är det vi kämpar mest med. Och det är där vi också hela tiden pratar, alltså hur kan vi bli bättre på det, för att vi gör ju samma screeningar som alla andra barn i Sverige gör, och det är ju ordförståelse de ofta får rött på.
Men det jag tänker på, när du säger att ni har extra undervisning, är det befintlig, alltså fast anställda personal som jobbar extra på helgerna och loven och då, eller är det, hur funkar det där? Jag tänker att vanliga lärare har ju så här kollektivavtal.
Ja, nej, men på läxhjälpen har vi pensionerade lärare som kommer några eftermiddagar i veckan, som själva jobbat området i många, många år. Så de kan ju det här elevunderlaget. Men lovskolan har jag lärarstudenter som går sista året eller sista terminen.
Det blir ingen extra belastning på den ordinarie personalen?
Nej, utan det de gör ibland, men det gör de ju mycket på eget initiativ, det är att stanna kvar ibland och hjälpa elever. Men sen har jag lärarstudenter. Dels är det ett sätt för mig att framtiden rekrytera, för att jag knyter dem till mig och för att de får ju världens bästa extrajobb. Att som lärarstudent har ett extrajobb där du får undervisa, den åldern du senare ska jobba med, är ju jättebra. De får ju betalt och ändå mer träning och praktik, liksom, och träna och leda en grupp och så vidare.
Det verkar som att språk är ett centralt tema här i varför det krävs, ja, men en sorts, en annorlunda skolgång jämfört med en genomsnittsskola i Sverige. Skulle du säga att språk är det största hindret som du har?
Ja, absolut. Som att vi, det som är svårt för oss är att de ska befästa ett svenskt språk, så att säga.
Och ser
att
du
de
någon...
använder det för lite. Och de går ju inte i skolan så många timmar heller i Sverige.
Ser du någon diskrepans mellan de som är nyanlända här och gentemot de som är födda i landet? Är det jättestor skillnad?
De nyanlända lär sig ju svenska snabbare och bättre än de som är födda här.
Och vad kan
de nyanlända är ju vårt minsta problem, så att säga. De lär sig ju på några månader, så pratar de bra svenska.
Och vad beror det på?
Därför att de har ett starkt modersmål och hänger upp det svenska språket på.
Mm.
Det är min, det jag
tänker. Kan du förklara det en gång till? Jag har hört det förut, men jag förstår inte riktigt vad det innebär.
Nej, men alltså många av våra elever som är födda i Sverige, de har ju ofta inte lika starkt, de har inte så starkt modersmål ofta. Vi har ju också föräldrar som pratar ganska bra svenska, men då pratar ju de ganska bra svenska med sina barn. Men kanske inte i så mycket modersmålet, vilket gör att de kan ju de har ganska svag i sitt modersmål. Och de är ju i en miljö, både i skolan och hemma, med svag svenska språk. Och då blir det ju dubbelt svagt, så att säga.
Mm-hmm.
Men om du kommer nyanländ så har du ofta ett helt flytande modersmål. Vilket gör att du har lärt dig strategier för att lära dig ett språk i grunden redan. Och då är det lättare att använda den strategin för att lära sig till språk.
Men därför det är så viktigt med just att man har hemspråk i skolan.
Ja, det är i och för sig bara drygt en timme. Men framförallt pratar vi mycket med föräldrar om att bara prata modersmålet hemma.
Ja, för hemspråksundervisning. Alltså om du har ett svagt modersmål hemifrån och sen har svårt att lära dig svenska, då kommer ju inte modersmålsundervisning i skolan hjälpa dig heller.
Ingenting.
Men det här, alltså, det här är...
Du sa att ni pratar med föräldrarna att de ska prata modersmålet i
hemma.
Som till exempel arabiska, eller hur menar du?
Precis.
Aha. Men det är bättre att de pratar arabiska till exempel med barnen än de pratar sådär svenska.
Ja, absolut. Så att barnet får ett starkt modersmål.
Jag förstår.
För då blir det lättare. Eller vi märker, när vi tittar på de resultat vi har, så märker vi att de elever med väldigt starkt modersmål, de får ofta en bättre progression i svenska språket.
Det här är helt nytt för mig. Jag har aldrig tänkt på det här. För jag tänker, jag är i princip född här. Jag kom hit när jag var 1. Jag har bara pratat farsi hemma med mina föräldrar.
Aha.
Bara, jag har aldrig pratat svenska med dem. Jag kan fortfarande inte prata svenska med dem. Det skulle kännas jätteonaturligt.
Ja, men det är samma här.
Men jag förstår inte, om du inte är nyanländ och du är född här, varför pratar inte föräldrarna modersmålet med barnen? Försöker de prata svenska för att kanske skynda på dess integration? Eller, den behöver inte integreras på samma sätt.
Nej, men när föräldrar börjar lära sig svenska vill ju de också använda svenska för att bli bättre på det. Och då pratar man ofta svenska hemma. Men man pratar ju fortfarande inte på den nivån att det hjälper barnet i deras akademiska språk, så att säga.
Men det är lite counterintuitive. Jag tycker att det är naturligt att man tänker, okej, om jag pratar svenska med mitt barn, kommer mitt barn bli bättre på svenska?
Nej, jag tycker inte det är counterintuitive. För du har ett fönster mellan ålder, fram till ålder 5 eller 6, och lära dig ett språk riktigt bra. Efter det kommer det bli skitsvårt att lära dig språk.
Nej, men vi märker att de nyanlända lär sig väldigt snabbt, och det är ofta för att de har en väldigt bra bas, liksom.
Mm.
Så det, där märker vi jätte. Sen beror det på, alltså nu har jag FT3. Det är klart att skillnad, kommer du som nyanländ i sjuan, det är klart att det är mycket, mycket, mycket svårare än om du kommer i årskurs 1, right. Givetvis.
Mm.
Och vi räknar dem heller inte riktigt som nyanländ förskoleklass, därför att då ska alla barn lära sig svenska. Så de går ju bara in i den ordinarie undervisningen. Men sen har vi extra stöd för dem. Vi jobbar ju jättemycket med lästräning till exempel.
Jag tror att Chang har någonting väldigt korkat, jag vill säga.
Nej, men du tänker med språk. Och har du inte utvecklat språk kan du inte tänka heller. Och så kvittar det vilket språk det är. Så att därför blir ju hemspråksundervisningen viktig. Om du ska fundera på abstrakta saker eller lära dig matte, fysik eller förstå historier eller vad det nu kan vara.
Ja, fast om du har ett bristfälligt språk från början, om du inte har något starkt språk i ditt huvud överhuvudtaget, då kvittar du med en timme hemspråk på det.
Men för det sänker din kognitiva förmåga. Alltså, språket är det vi använder för att tänka.
Ja.
Det är därför det bättre att kunna ett språk riktigt bra. Så exakt, kan man ju haka på.
Det makes sense. Men jag har inte hört så mycket diskussioner kring just det resonemanget. Att det skulle vara, för det låter som en banal grej. Så här, föräldrarna lär sig svenska, gå hem, prata svenska. Låter hur oskyldigt som helst.
Mm.
Men om det är, skulle du säga att det är en stor bidragande faktor till att det är så svårt?
Visst, jag vet inte. Jag har inte tänkt på hur stor den är. Men vi märker skillnad bland de elever som har ett väldigt starkt modersmål. De har lättare att lära sig bättre svenska.
Mm. Mm. Men du tycker inte att skolan är lika värdig för alla?
Nej, det är VSC, all forskning. Det är ingen åsikt jag har, så är det.
Men den
är
inte lika värdig.
Därför att det är olika förutsättningar. Beroende på, dels på huvudmannatyp är det olika förutsättningar. Det är olika förutsättningar landsbygd, storstad. Det är olika förutsättningar i, om du går i exempel Östermalm eller i Rinkeby. Nej, skolan är inte likvärdig.
Vad är det största problemet då? Alltså för att skapa lika förutsättningar?
Nej, men alltså, jag tänker att vi behöver, om vi tänker på det skolans innehåll, där säger skollagen att skolan ska vara likvärdig, utbildningen ska vara likvärdig var helst den anordnas. Vi ska kompensera för det hemmet inte kan ge ett kompensatoriskt uppdrag. Men samtidigt har vi ett ramverk för skolan som direkt motverkar det skollagen säger.
Hur då?
Och det tycker jag är problematiskt.
Hur då?
Till exempel finansieringen är väldigt ineffektiv.
Du är kritisk till det.
Hur är den ineffektiv?
Därför att om hemkommunen, alltså den kommunala huvudmannen, vi har skolplikt i Sverige i grundskolan. Du får inte välja att gå i skolan. Då måste ju någon tillgodose att det finns skolplatser för alla barn. Ja. Annars kan de inte fullgöra sin skolplikt. Och det ansvaret har staten lagt på hemkommunen. Det gör ju att hemkommunen måste ha skolor i alla geografiska delar av en kommun. För att alla invånare bor inte på samma geografiska plats. Det innebär att de måste ha skolor där det är ett litet elev, där det inte är, alltså där du inte kan fylla klasserna, de måste ha skolor där också. För att annars kommer vissa få jättelångt till sin skola.
Men det
utgår 0 kronor i ersättning för det ansvaret. Så kommunerna har ju mer kostnader på flera 100 miljoner. Men de får 0 kronor i ersättning för
det. Men det är främst landsbygden som drabbas av det då, va?
Nej, även inte bara landsbygd. Det är, de flesta kommuner drabbas av det.
Du har läst 1100 skolbudgetar de senaste tre åren.
4 år. Mm.
Hur mår du?
Bra. Jag har mycket siffror i mitt huvud. Nej, men det har väl, grejen var så här att när jag var lärare så jag tänkte inte jättemycket på finansieringen. Alltså jag märkte kanske så här, man fick köpa lite mindre material vid år, eller ibland kom det mejl att nu är det vikariestopp och så. Men när jag blev rektor och fick budgetansvar på ungefär 20-30 miljoner. Då märkte man ju att intäkter och utgifter gick ju inte i takt. Det var ju väldigt tydligt när man satt som chef. Samtidigt som man vet alla barnens behov och man vet vad skollagen säger och vad de har sagt på rektorsprogrammet och lärarprogrammet och så. Så att då började jag fundera på att så här, är det jag som är dum i huvudet? Är det jag som är liksom ekonomiskt inkompetent som inte får ihop min budget? Så att jag började läsa min kommuns budget och så liksom kranskommuner och så. Och sen så 2019 så tänkte jag så här, nej men fan, jag ska titta hur det ser ut i Sverige. Och då började jag läsa brett liksom. Så att jag läste inte riktigt alla 2019 och 2020. Jag läste ungefär 90%. Men 2021 och i år har jag läst alla 290.
Finns det något mönster, något genomgående mönster i 1100 skolbudgetar i Sverige?
Ja, mönstret är ju att man gör strukturella nedskärningar. Alltså att man om jag har en lönerevision på 3%, då kanske jag får en uppräkning på 1,5% i min budget. Då är det glapp där på 1,5%. Där måste jag ta någon annanstans ifrån. Jag har prisökning kanske på 2%, men jag får 1% uppräkning för...
Prisökning på?
Ja, men inflation, att böcker blir dyrare, pennor blir dyrare, så hyran och så vidare.
Jag betalade 44 kronor för en cortado idag. Jag betalade 40 kronor bara för en vecka sedan.
Var där en cortado?
Vi får update som cortado varje avsnitt.
Det är en kaffe med mjölk.
Vad sa du?
Det är en kaffe med mjölk.
Då kanske ska kaffe hemma framöver.
Nej, men jag får inte köpa en så här kaffemaskin för min tjej. Jag vill ha en riktig som man så här med kaffebönor och så, men hon vill inte det.
Men köp när hon åker på semester nästa gång, så bara titta vad jag har.
Jo, jag vet. Min plan är att jag köper kaffe varje dag ute och så ska jag visa henne alla kvitton i slutet av året och säga kolla, för jag hade kunnat köpa en kaffemaskin.
Men vänta, ta inte du de här kafferna på företaget ändå?
Nej, det är jättedumt. Jag ska bara förklara. Men då måste jag skicka det till min revisor och så ta en betalt för att redovisa den. Jag kommer att gå back. Det är bättre att betala betalt.
Ja, nej, men i alla fall, det jag ser. Det som är grejen då, att de strukturella nedskärningarna är ju då att vi får inte uppräkning av vår budgetram för att motsvara lön- och prisökning. Men samtidigt gör man just politiska satsningar. Politiker älskar ju att bara strössla mål över skolan. Och det kan ju vara liksom sida upp och sida ner i budgeten med mål. Och det, varje sånt här mål ska ju tas om hand. Och då anställs det ju processledare, verksamhetsutvecklare, alltså folk centralt och som ska ta hand om alla politiska mål. Och de är ofta kortsiktiga, de är ofta projektform. Och det gör ju att då kan ju politiker stå i lokal media och säga så här, nu satsar vi 15 miljoner på språkutveckling och 10 miljoner på NPF till exempel. Alla lärare ska få utbildning i NPF.
Vad sa du, NPF?
Ja.
New Public...
Nej, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Jaha, men det är väl samma sak.
NPM, New Public Management, det är styrnings...
Ja, men inte det och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ganska synonymt.
Det är din tolkning. Ja. Nej, men i alla fall, och då kan de stå i lokalmedia och säga så, titta vad vi satsar och nu har vi lagt 15 miljoner på det här. Samtidigt som vi fortfarande måste skära ner därför att vi får inte kompensation för lön- och prisökning.
Så ljuger de eller satsar fel eller vad?
Alltså ljuga, vet jag inte. De kanske väljer vad de vill säga. Och där tycker jag att journalister måste steppa upp. Alltså lokaljournalister ska inte prata med en skolpolitiker utan att ha läst budgeten.
Någonting som är jättemärkligt som du skrev i rapporten. 90% av kommunerna har krav på nedskärningen i grundskolan i år. 90%.
Ja, förra året var det bättre. Det var 97,9.
Va? Och politikerna, de står hela tiden och säger att vi satsar mer på skolan.
Ja, men de gör ju politiska satsningar. Men de gör strukturella nedskärningar samtidigt.
Har jag förstått rätt är att budgetdisciplin står över själva skollagen?
I många kommuner så står det rakt ut i budgeten att när verksamhetens behov står emot ekonomin så är ekonomin som ska prioriteras.
Då måste du väl bryta mot skollagen?
Ja, det finns ingen rektor som följer skollagen. Det är punkt och pricka, det går inte.
Och det är enbart ett budgetproblem? Alltså enbart och enbart, inte för
Nej,
att förminska
inte
den.
Bara, men det är en del av det. Därför att det vi behöver är ju till exempel lästräning. Vi behöver kanske ha förberedelseklasser. Vi kanske behöver ha extra mattehjälp, labbstöd i kemi, nian eller vad det kan vara. Och allt det där kostar ju, det tar ju resurser, monetära resurser, för det kräver ju lärartimmar eller personaltimmar. Och det gör vi då inte råd med. Så att det mönstret det, och det man skär ner på främst, det är ju inte den lagstadgade undervisningen. För den har ju eleverna rätt till. Man tar ju inte bort kemiläraren, men man ökar grupperna på fritidshemmet. Man tar bort skolvärdar, kanske trygghetsskapande personal. Man gör elevhälsan konsultativ istället för fast anställd. Så det gör att man tar ju bort också allt stöd som finns runt lärarna. Det gör att deras arbetsbelastning ökar ju jättemycket. Därför då måste de dels ge allt stöd till eleverna, det kan de inte förväntas. Och de måste göra hela det kompensatoriska uppdraget i våra områden själva. Därför att personalen runt omkring har effektiviserats bort.
Du skriver också att eller ser vinstbegränsningen helt meningslös. Och Även vinstförbud, det skulle inte lösa. Aha. Det är intressant. Det är alla politiker, de bråkar om vinst.
Ja, jag fattar inte vad de håller på med. Alltså vilken sandlåda.
Men kan du räkna lite? Varför
nej, men
är det
så här. Alltså, vi har bidrag på lika villkor mellan kommunala och enskilda huvudmän. Det betyder att den genomsnittskostnad per elev som kommunen ersätter sin verksamhet med ska man ersätta enskilda huvudmän med per elev.
Enskild huvudman, är det någon som har friskola? Mm. Okay.
De är enskilda då.
Jag vill att du ger oss skolsystemet för dummies.
Yes. Nej, men som sagt, man har lika bidrag på lika villkor, heter det. Skolpeng nämns ju inte skollagen, men det är det man säger i folkmun. Och det gör ju att för att enskilda huvudmän då ska göra ett överskott, vilket de måste göra för att kunna expandera bland annat, då måste de bedriva undervisning till lägre kostnad per elev. Därför uppstår glapp mellan det kommunen har i sitt snitt och det de har i sitt snitt. Det glappet blir ju det som sen då blir ett överskott. Och det är det som är problemet. Därför det skapar liksom en jakt på lönsamma elever. Det är det som gör att man har färre skolbibliotek med utbildad bibliotekarie i friskolor. Man har färre specialsalar, mindre skolgårdar. Man har ofta inte egna idrottshallar. Man har ofta inte specialsalar, typ kemi och så.
Inte ens egna restauranger.
Nej, utan man kanske ger ett måltidskort. Då behöver man inte bygga ett restaurangkök och anställa personal. Man har ofta mer konsultativ elevhälsa än vad kommunala huvudmän har. Och det är det här som... Det här överskottet används ju för expansion. Och det är ett mycket större problem än att man tar ut vinst. Många skolkoncerner, de delar inte ut vinst varje år. De kanske delar ut var 50 år eller något. Eller inte. Men det är därför jag menar att om man förbjuder vinsten, då kommer de ju starta liksom skolmåltid AB. Då kommer de starta fastighetsbolag. Och då kommer de ju flytta resurser inom sin koncern och använda koncernbidrag och ta ut vinsten i det bolag som inte är huvudman för skolverksamheten. Och därför är det meningslöst att förbjuda vinster. Det vi behöver göra är täppa till glappet som är mellan kommunala och enskilda huvudmän i finansieringen. Då kommer ju incitamentet för lönsamhet att minska. Och det kommer ju göra att man inte gör lika stort överskott och man kommer inte kunna expandera i samma takt.
Om man tittar på siffror från SCB, kan ni gissa hur mycket skolan i Sverige kostar per år?
Alltså
ungefär 20% av BNP.
Ja, alltså 321 miljarder cirka går till skolorna. Alltså, eller hur mycket det kostar?
Är det så mycket?
Gissa hur mycket skolkoncernen gör i vinst per år.
Alla skolkoncerner tillsammans. Ja. Säkert något litet.
1 miljard.
Ja, det var inte mycket.
Så vi har liksom 321 miljarder och det är 1 miljard som går i vinst. Så då är frågan, varför har vi en debatt om vinsterna?
Ja, det undrar jag också. Det är helt meningslöst. Alltså bara sluta prata.
Men jag bara funderar, du pratar som att det är ett problem att några skolor går med vinst.
Nej.
Problemet är incitamentet för lönsamhet. Att vi överkompenserar friskolesektorn, det är ett problem.
Får de mer pengar än...
Nej, de får ju samma bidrag som hemkommunen. Ja. Men de har ju ett mindre ansvar.
Är då inte staten en väldigt dålig kravställare bara?
Jo, absolut. Det är därför det behöver ändras.
Men skulle det vara bättre att, jag vet inte, förbjuda friskolor?
Nej, absolut inte.
Nej.
Varför inte det? Är det inte bättre att bara förstatliga rubbet? Och om jag har en magisk idé på hur en skola ska bedrivas, då får folk betala ur egen ficka.
Nej, jag tycker vi ska ha kvar friskolereformen, men den behöver reformeras och göras smartare.
Jag funderar, problemet är det inte mycket att de här friskolorna, många av de här som inte behöver lägga så himla mycket energi på allt där runt omkring, eller stöd eller kompensatoriska grejer eller så. Det är väl för att det är huvudsak elever från välordnade hem, medelklass, där man har förkunskaper med sig, och så får de lika mycket pengar som förortsskolan där du har en helt annan bakgrund med eleverna. Och
de får samma grundbelopp. Får de.
Ja.
Mm. Och sen har vi strukturersättningen på det, så att säga.
Vad betyder strukturersättning?
Nej, men man har ett huvudmannansvar. Det är alltså ansvaret att tillhandahålla skolplatser. Och det har ju hemkommunen, det har inte enskilda huvudmän. De behöver ju inte se till att alla elever i en kommun har en skolplats. Det har hemkommunen. Men sen, det är grundbeloppet och det täcker ju lokalkostnad, undervisning, lärverktyg, elevhälsa, mat och ja, det som rör undervisningen helt enkelt.
Just det.
Och sen har ju kommuner rätt att, det står ju i skollagen att man ska fördela resurser utifrån elevernas behov. Och det är ett myndighetsansvar. Det är inte samma sak som att tillhandahålla skolplatser. Och myndighetsansvaret är då det som man brukar kalla för strukturersättning. Och då omfördelar man en del av grundbeloppet för socioekonomiska faktorer.
Okay.
Och det är inte reglerat hur det ska gå till. Det finns, jag har läst i alla resursfördelningsmodeller i år, alla 290. Och det finns 86 olika sätt att räkna fram indexet i Sverige, vilket jag tycker är helt rubbat.
Index för socioekonomiska faktorer?
Ja, där kan ju vissa kommuner lägga till exempel utländsk bakgrund som den främsta, som liksom prioritet ett. Då ger det mest liksom resurser och man har hög andel elever med utländsk bakgrund. Andra lägger föräldrarnas utbildningsnivå, vilket är den faktor som påverkar resultaten. Vilket land eleverna kommer från påverkar ju inte resultaten, men det påverkar ju om föräldrarna är utbildade eller inte. Så att kommuner gör helt olika. Vissa kommuner har inte ens med föräldrarnas utbildningsbakgrund, vilket är jättekonstigt, för det är det som påverkar mer än 50% av meritvärdet.
Om jag startar en skola och så marknadsför och profilerar den så att jag attraherar till mig så här barn till Amerika, Saudis och Gulfstatsmänniskor som bor i Sverige och gör företag och sånt.
Sådana har vi många av.
Ja, men okej. Okay. Men brittiska entreprenörer, whatever. Och så attraherar alla deras kids. Och så jag kollar, det är 99% utlänningar i den här skolan. Och så gör jag ett socioekonomiskt index.
Nej, det är kommunen som är indexet. Du som friskola gör inget index.
Ah, okay.
Men du får ju, om en enskild huvudman har ett elevunderlag motsvarande kommunens, då får ju de strukturersättning på lika villkor som hemkommunen ger till sin verksamhet.
Så om kommunen ger bidrag för att du har många utländska elever, då kvittar de om de kommer från rika saudifamiljer eller brittiska?
Ja, exakt.
Men det är inte internationella engelska skolan som du pratar om?
Det är så de
jag försökte komma
till. De har ju över 70% föräldrar med eftergymnasial utbildning, men de har ju en högre andel generellt om man tittar på snittet i Sverige på utländsk bakgrund och snittet på IS, så har ju de hög andel.
Ja, min syra gick där. Det var majoritet invandrare. Ja, men alla var medelklass och övre medelklass.
Men de har ju högutbildade föräldrar. Ja. Skolvärlden tittar på det. Det var ganska intressant. Då tittar de på vilka elever från olika länder går i friskolor. Och då var det från Afghanistan, om jag minns rätt nu. Så tror jag att det var 1 eller 2% så går det friskolor. Syrien var det 6%. Men sen när man tittar på England så var det typ 26. Det var 28 från USA, jag tror att det var över 40 från Indien. Så att det är väldigt stor skillnad om, alltså, det är skillnad om du kommer från liksom Frankrike och föräldrar som är ingenjörer än om du kommer från Uganda, liksom, från föräldrar som inte har någon utbildning. Så att man behöver främst titta på föräldrarnas utbildningsnivå.
Så då är det inte vilket land man kommer från. Då är det inte skolkoncernernas fel heller.
Nej, de gör inget fel.
Nej,
de följer bara den lagstiftning vi har. Det är lagstiftningen som måste ändras. Det är det som är det stora.
Men man behöver mäta någon slags utbildningsnivå. Det låter nästan lite som att de är klass att göra här. Vilken klass föräldrarna kommer från.
Det handlar om vilken utbildningsnivå de har. Man har ju tittat på det i långtidsutredningen. De har ju en bilaga som bara handlar om skolsegregation. Och de har ju tittat på det att över 50% av elevernas meritvärde i årskurs 9 då, kan man härröra till föräldrarnas utbildningsnivå. Och det gör ju att det är den faktor som främst påverkar hur det går för eleverna i skolan. Jag har ju någonstans runt, brukar ligga mellan 24-26% på min skola. Det är klart det är skillnad om du har 98% föräldrar med eftergymnasial utbildning än om du har 25. Det är klart att vi behöver ju kompensera mycket mer. Mm. Mycket mer studiestöd än vad man behöver till exempel i Bildal som är ett område i Göteborg där det är, ja, det är segregerat på ett annat sätt.
Vad blir du mest frustrerad över när du hör politiker prata om skolans problem slash utmaningar?
Att de har så otroligt så dålig kunskap om skollagstiftningen. Att de inte har alltså, det var ju som Centerpartiet och Liberalerna gick ut och sa att nej, men vi ska utvidga utbudsansvaret och gälla friskolor. Det vill säga att de vill att friskolor också ska behöva ta ansvar för att säkerställa skolplatser. Men då avskaffar de ju friskolereformen. Och så tog jag upp det med flera av dem. Och de var så här, de har inte ens förstått sitt eget förslag. Och då började jag säga, har du ingen jurist på era partier? Har ni liksom ingen skolkunnig som kan upplysa dem om att det här förslaget som du lägger innebär att friskolereformen avskaffas i sin helhet? Det var inte det de kommunicerade ut att de ville göra.
Något mer kring skolan och de problem som finns som du... För du skrev ju en tweet om just Ulf Kristersson. Kan inte du bara sammanfatta vad du...
Nej, men det jag stör mig på där, det är att man ofta säger liksom att... Och det här var en hänvisning till rapport från Skolinspektionen. Där de har tittat på resultat och så har de sett att 26, tror jag, om jag kommer ihåg rätt, 26 av de 28 sämsta skolorna i Sverige är kommunala. Men när Jonas Flachos då tittade på det här, han är nationalekonom, och då tittade han på den här rapporten, och när han tog bort faktorn föräldrarnas utbildningsnivå, så var ju de här skolorna några av Sveriges bästa. Därför när man tittade på hur väl de lyckades, om du tar bort faktorn utbildningsnivån, då så ligger de ju, då var det några av Sveriges bästa skolor. Och det är viktigt att tänka på det, att när man pratar om vilka skolor som är bra och vilka som är dåliga, vad en bra och dålig skola är, kan man diskutera. Man kan inte bara titta på resultatet. Man behöver kolla på vad skolan för förutsättningar. Vi har jättetuffa förutsättningar hos oss och vi lyckas bra, men det är för att vi också verkligen sliter hårt med varenda elev och gör egentligen mycket mer än vad vi ska.
Men behöver ni vara mer resurser eller?
Alltså jag tycker att vi ska börja med att fördela de resurser vi har på ett bättre sätt. Sen kan man ju se, behövs det mer.
Hur ser dina förslag ut, politiska förslag, om Linnea fick komma med 5-punktsinsats för skolan?
Först skulle jag differentiera skolpengen. Så att kommunerna får ersättning för sitt ansvar att tillhandahålla skolplatser för alla barn. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Därför det kommer bromsa skolkoncernens expansion. Det kommer göra att kommunerna kommer inte ha lika mycket underskott. Det kommer inte bli lika kännbart när nya skolor etablerar sig. Och man kommer kunna behålla en del skolor på landsbygden. Det kan man inte idag. Man har inte råd med.
Förlåt, jag är jättetrög. Kan du bara ta det en gång till? Vad var ditt förslag nu?
Att man differentierar skolpengen. Och alltså det innebär att hemkommunen kommer få göra ett avdrag på grundbeloppet till de enskilda huvudmännen för att kompensera för de tomma skolplatserna man har. Det är en kostnad för det.
Chang, vill du förklara vad jag inte fattar?
Så här. Hanif, i vissa kommuner,
ja,
och folk bor mer gles,
ja, just det,
då,
ja,
måste du ha flera småskolor,
ja, just det,
för att,
ja,
det inte ska bli för långt avstånd. Mm. Men folk samlade i en stad och alla nära till samma skola.
Ja, det
betyder att du kan ha en stor lokal och ha många elever.
Just det.
Men ska du dela upp detta på massa mindre, då blir det dyrare. För att på varje ställe måste du ha en rektor, du måste ha, du vet,
skolkök. Ja.
Ja. Så du kan ha väldigt många fler elever på en rektor och på en sekreterare eller vad det nu har. För det kallas overhead. Det är också ett svårt ord. Men så att det blir en dyrare kostnadsmassa, men då anpassar man pengar som de får.
Differentiera, anpassa.
Ja, därför att, ja, man anpassar det. Så att det blir mer rättvist. Så att ute på landsbygden i Gällivare så har kommunen jättestor och de behöver två skolor för det blir för långt för barnen att åka. Då får de lite extra pengar eftersom de här två skolorna separat blir dyrare att driva än om du skulle slå ihop alla elever på ett och samma fysiskt ställe.
Nu är jag med.
Det kallas stordriftsfördelar när man gör så.
Men på vilket sätt?
Och det som också blir när vi har den här lagstiftningen, det är ju att när framförallt skolkoncern etablerar sig, för de är stora, de har ofta 400 plus elever. När de etablerar sig så blir ju det blir dyrare för hemkommunerna att utbilda samma antal elever. Eftersom att de dels måste betala för de tomma skolplatserna och de måste betala för samma elever en gång till på den nya skolan. Så de får ju betala två gånger för samma elev. Dels för mig som rektor så är ju ungefär 90% av mina utgifter, det är löner och hyra. Det är liksom fasta kostnader. De har jag oavsett om det sitter 21 eller 25 elever i en klass. Läraren får inte mindre lön för att tre elever lämnar. Så att jag har ju fasta kostnader, men mina intäkter är 100% rörliga. Och det är dumt, för att i Sverige undervisar vi ju i skolklasser. Vi undervisar ju inte enskilt. Och då bör ju inte pengen som vi får in vara per elev. Den bör ju vara per skolklass, så att säga. Så att intäkt och utgift går i takt.
Finns det något parti som driver det?
Man har tittat på det typ i kommunerna, men inte nationellt har den diskussionen inte riktigt kommit. Man har sagt att man behöver titta på det, på skolpengen.
Jag tänkte på en sak, du sa att 90% av utgifterna var löner och hyra. Om vi tar den här klumpen löner och hyra, hur stor är hyran skulle du säga?
Det är olika alla kommuner.
Men kan vi prata 50%, 30%?
Nej, löner är ju en större,
ja.
Mycket större del.
För en intressant grej med hyra, det är ju att många kommuner har ju haft schyssta skolbyggnader. De är avskrivna, man har betalt av det och den har många år kvar livslängd. Då säljer man den till Jabatlian och SBB. Och sen hyr man den av SBB. Och då betalar du en högre peng än om du bara hade ägt skolan själv. Och de pengarna går ju sen vinstutdelning till riskkapitalister. Ni förstår vad jag menar, va?
Mm.
Och han har ju belånat det här jättehögt med SBB. Nu håller SBB på att gå åt pipsvängen för han har...
Det var en artikel i Dagens Industri idag, en av näringslivstopp som dömde ut det här. Han sa att de här har ingenting på börsen att göra.
Nej, alltså de har ju rasat i värde, SBB som aktieägare. Men det är också väldigt intressant, för kommunen vet ju om att de kommer behöva driva en skola även om 20 år, om 30 år. Varför säljer man då en skolbyggnad som man äger, den är avskriven, den är betald. Och när huspriser och fastighetspriser bara går upp.
Varför gör man det då?
Man vill få in snabba cash, tänker jag, för att man vill göra någon investering.
I någonting annat då?
Ja,
som precis, inte har med skolan att göra.
Nej, precis.
Men det som jag tycker också är det stora problemet med det är också att man tappar ju rådighet över fastigheten. Det kanske är så att du har en skola idag.
Bestämmande rätt.
Du har en skola idag, men om 30 år kanske det här behöver byggas om till ett äldreboende. Men det kan du inte göra för att du har ju sålt den.
För i vårt område så tror jag att Tensta gymnasium har ju sålt, alltså de har sålt massor med byggnader. Var det inte någonting i Nacka där de ville sälja någonting till Engelska International School?
Det säljs jättemycket. Stockholms stad har ju sålt ut ett helt batteri av fastigheter.
Mm. Okej, punkt ett. Differentieringen. Precis. Det är en grej jag inte hängde med på den bara. Och det är att, om jag hörde det rätt, så sa du att det stoppar expansionen av koncernerna.
Det kommer inte bli lika lönsamt att bedriva. För att nu överkompenseras ju friskolesektorn. Det kommer de inte göra på samma sätt om skolpengen differentieras.
There isn't the gap between the...
De minskar ju gapet i undervisningskostnad mellan kommunala och enskilda huvudmän.
Det var punkt ett. Punkt två?
Ett reformerat skolval. Jag tänker att som det ser ut idag så har vi ju... enskilda huvudmän har ju rådighet, bestämmande rätt, över sin verksamhet. De kan bestämma var skolan ska ligga, hur många elever. De kan välja hur de ska göra reklam. De kan skicka reklam till vissa postnummer och så vidare. De har egna antagningsprinciper och regler. De har administrerat sin egen kö. Jag tycker vi ska ha ett gemensamt skolval, för att det systemet vi har skapat idag kräver att du är systemsmart. För att förstå.
I en sån skolval,
du behöver
så inget
ha kunskap om skolsystemet för att kunna använda det. Vilket gör att det är ganska stor del. Alltså det är många som inte har djup kunskap om systemet. Använder det ju inte. Så att jag tycker att det ska vara samma regler för alla oavsett huvudman. Att man ska söka, önska. Ingen får ju välja skola i Sverige. Vi önskar. Man får önska samtidigt. Det ska vara samma regler för antagning. Det ska vara tydligt också, så här, om jag önskar de här tre skolorna, jag får inte plats på någon av dem, vad händer då? Det måste vara förutsägbart för föräldrarna.
Ökar inte det här stressen för föräldrarna om de ska vara med och göra ett val där?
Men de gör ett val nu också, ett önskemål. Nu också.
Men om de inte har något önskemål alls, kommer inte det per automatik i den närmsta skolan?
Jo, men så kommer det alltid vara.
Mm.
Alltså, kommunen har ju fortfarande skyldighet att ordna skolplats för alla. Så att alla kommer ju alltid ha en skola. Men jag tänker att det mest rimliga är att vi har tydliga regler som alla känner till. Det utökar ju också valfriheten för föräldrarna. Att faktiskt alla kan använda det. Det kan ju vara så att du flyttar när barnet är 4. Ja, men då kanske du vill gå på Vittra. Ja, men då kanske du hamnar på plats 2468 i kön. Då har du heller ingen chans när barnet är 6 år. Så att jag tycker att det ska vara lika regler för alla.
Punkt tre.
Vi behöver begränsa den fria etableringsrätten för enskilda huvudmän. Idag får ju alla skicka in en ansökan till Skolinspektionen.
Det är helt sjukt.
Om att
till och med jag kan starta en skola.
Skola, ja, precis. det är problemat. Om man tar Tibro till exempel. En ganska liten kommun. De har en högstadieskola. Och nu har en skolkoncern fått tillstånd då att öppna skola där med drygt 300 elever. Och det finns ju bara en skola. Det innebär ju att Tibros skolstruktur slås under. De kommer få jättestora underskott. Därför att det finns bara en skola som kan mata elever till den nya friskolan. Och jag tycker inte att det är rimligt att vem som helst, vart som helst ska kunna starta en skola där det inte behövs någon skola. Vi har ju Sigtuna för överskott på 500 skolplatser när Engelska skolan öppnade. Vi har Härryd om det blir så att IS öppnar där, kommer få överskott på 800 platser. Och varje plats kostar ju pengar för hemkommunen. Så att det är ju, jag tänker att man ska starta skolor där det behövs skolor. Inte i där det inte behövs.
Här är det någon slags planekonomi och marknadsidéerna krockar med varandra. För kommunen utgår ju mer planekonomiskt.
Ja, men jag tänker varför ska man starta en skola om det inte behövs en skola?
Ja, nej men exakt. Men kommunen har ju ett krav att vi måste i varje kommun, vi har en plikt att se till att varje elev får gå i skola.
Ja, vi har skolplikt.
Ja, ja. Medan den som vill lajva friskola, han kan ju bara gå och plocka russinen och kakan. Och kör med, vi tar det där det är mest lönsamt. Och så kör vi där. Men det sabbar ju då den andra som gjort, för det kallas planekonomi. Liksom, när du har en planering, du kan inte gå med vinstintressen utan du måste ha andra värden som styr. Det blir den här krocken som Tibro. Att den ena har ju budgeterat då för 800 elever och så försvinner hälften till en annan. Och, så, ja.
Och de har ju fortfarande lärare, rektor, skolbarn.
Ja, ja, ja.
Då kan liksom inte kanske hyra ut då 4 klassrum till Nisses elfirma. Det kanske inte går. Alltså de står ju fortfarande med samma lokalkostnad. De kommer stå med en hög personalkostnad. Och det tittar man också när man ser vilka elever är det som byter till enskilda huvudmän. Alla går ju inte från samma skola. Det är några elever i varje klass i kommunerna. Vilket gör att i vissa kommuner får ju alla skolor underskott. När det öppnar en ny skola. Och det är ju problematiskt därför att då innebär det att jag som rektor får det i mitt knä då att minska kostnaden. Men jag kanske har tappat 3 elever i varje klass. Jag kanske har gått från 25 till 22. Och då blir det större grupper på fritid. Så man tar bort särskilt stöd. Man tar bort lästräning. Därför att jag kan inte ta bort klasslärarna. Jag kan inte ta bort ämneslärarna. Därför att eleverna har fortfarande rätt till sin lagstadgad undervisning. Så att vi rektorer sätts ju jätteknepig. Alltså vi får ju en ekvation som vi inte kan lösa men som vi måste lösa. Och då står ofta i budgeten att om verksamhetens behov står emot ekonomin så är ekonomin som är prioritet.
Men kan man, bara en fråga, men kan man inte göra så att man om man tappar lite elever här och där kan man inte ha en klass mindre och de här lärarna som är typ hemkunskapslärare och så vidare, det är inget fel att vara hemkunskapslärare, att man kan dela det med andra skolor så att man kan dela kostnaderna. För att om man får färre klasser då kanske.
Men ofta kan man ju inte det. Om jag går från 25 till 22 elever, jag kan inte ha 50 elever i en klass. Eller nej. 44 i en klass.
Nej.
Alltså ofta är det, eftersom att när det är väldigt sällan som liksom 2A flyttar till kunskapsskolan eller 3B. Det är ofta några i varje klass. Och man har ju som lärare, du kan heller inte lägga ansvaret som lärare och säga, men nu får du en klass på 45. Det är omänskligt. Nej, det får sant. Inte plats. Alltså, ska de springa mellan 2 klassrum då? Eller? Och det är det som blir så himla svårt för oss att hantera.
Men den här skolan i Tibro till exempel, den etablerar sig där och så ser du att det behövs egentligen ingen skola där. Ändå har de enligt lagrätt att starta den här skolan. Fanns det verkligen inget behov för den här skolan? För jag menar, det var ju elever som började där istället för den kommunala skolan.
Ja, de har inte startat den. Okay. De håller på.
Men vi antar att det kommer börja elever där. Varför tror du de eleverna kommer börja i den här skolan? Vad kan den erbjuda som inte den kommunala skolan erbjuder?
Nej, men den kanske erbjuder någon annan typ av profil eller vad vet jag. Men det är fortfarande ett problem därför att det finns skolplats till alla barn i kommunen. Och alla barnen går ju redan i en välfungerande skola.
För jag tänker så här, som förälder, om jag inte är nöjd med de skolor som finns, oavsett anledning, jag är inte nöjd. Och så vill jag ha valet att placera mitt barn på vilken skola jag vill. I utbyte mot att, jag bara leker med tanken här, att friskolor får inte en enda spänn från staten. Om vi bara slopar att friskolor får en enda krona från staten. Alla pengar som går in i statskassan går till kommunal verksamhet, punkt slut. Men om jag som förälder vill placera min unge i en friskola och betala för det själv, då slipper jag betala x antal procent i skatt som hade gått till skolverksamhet. Vad finns det för nackdelar i den modellen? För då förlorar inte ni, eller då går inte skolpengen till friskolor längre. De får bara gå till kommunala skolor.
Fast du minskar ju på skatten.
Ja, precis.
Jag minskar på skatten, ja.
Vilket gör att det blir mindre pengar.
Det verkar väldigt krångligt, tänker jag. Vad jag tänker är att Skolinspektionen behöver ju... Alltså, de måste börja avslå när det blir påtagliga negativa konsekvenser över tid för kommunen. Då ska de inte bevilja tillstånd, tänker jag. Och det är också det att enskilda huvudmän, de har ju full rådighet över sin verksamhet. De kan välja vart de ska starta geografiskt och hur många elever och så. Det kan ju inte kommunen göra. De måste ha plats för alla.
Men är det inte ännu krångligare egentligen att jag kan ha en så kallad friskola men som ändå måste vara beroende av statens pengar? Varför har vi friskolor om egentligen inte är fria?
Varför har vi friskolor?
Ja, men det var väl Carl Bildt som införde det där.
Ja, det var Bildt-regeringen. Det var ju för att de ville ha en pedagogisk mångfald och att rektorer, till exempel lärare, skulle kunna starta skolor. Men sen, och då var ju skolpengen då var ju den 85%. Och då var det 5% av grundskoleeleverna i friskolor. Idag har vi ju 100% skolpeng, alltså lika bidrag på lika villkor. Och 15% grundskoleelever i friskolor. Så att när man gjorde skolpengen lika, när det blev bidrag på lika villkor, det var ju då skolkoncernerna kom in och började verkligen ta över marknadsandelar.
Skulle inte en lösning kunna vara att den som vill etablera en friskola, då blir den anvisad av kommunen? Ja, du får ta elevunderlaget i den här delen av kommunen.
Det hade varit bättre. Alltså, då hade kommunen haft mer rådighet.
Nej, men kan vi inte bara bestämma oss, ska vi ha fri marknad för skola eller inte?
Jo, du kan ha det, men nu är alltså problemet är så här.
Det blir inte frimärken om kommunen ska säga vilket elevunderlag du ska ta. Och jag fattar att om jag sätter mitt barn...
Men kommunen är beställare. Är det kommunen som pröjsar för att...
Nej. Jag vill inte att kommunen ska pröjsa för frimarknad. Jag vill kunna placera min unge på en friskola och då ska jag betala för det själv. Men då slipper
fast
jag betala...
du betalar för det själv antingen via skattsedeln eller
precis,
direkt.
Precis, men då vill jag slippa betala via skattsedeln också. Men det är right? Och då fattar jag att det blir mindre i statskassan till skolpengen. Men... jag tror att vi kan hitta skattemedel på annat sätt. Håll för att kompensera för det.
Ett annat sätt är ju att kommunen gör en planering. Okej, här är elevunderlaget så här mycket i den änden av kommunen. Så vi behöver en skola som kan ta de 800 eleverna. Här borta har vi 1200 elever. Då behöver vi en annan skola där. Och här nere har vi 300, så det är en lite mindre skola. Bra, gör vi upphandling. Vem vill driva någon av skolorna? Ska vi köra den kommunt eller det kanske finns en privat entreprenör? Men då får de driva den skolan, det elevunderlaget, pang, och så gör de det privat. Då blir det ju mer jämställt med kommunen, alltså skolor.
Jag fattar, jag vet inte om det är min...
Fast grundskolor upphandlas ju inte.
Nej, men gymnasien eller vad man nu upphandlar.
Ja, men du upphandlar ju inte, utan hemkommunen finansierar ju friskolorna fullt ut.
Jo, det är det som det skulle ha varit bättre om det var en upphandling.
Nej, det tror jag inte. Då blir det också att du går runt och shoppar utbildning. Ja, alltså utbildning, det är också väldigt tydligt, tänker jag. Om man tänker på 90-talets reformer, början på 90-talet, då var ju innan det så var ju skolan ett samhällskontrakt. Alltså vi har skolplikt, men nu har det blivit ett individuellt ansvar att genom det fria skolvalet så ska föräldrar ta ansvar för sina barns utbildning. Och det kan man ju tycka att självklart ska de göra det. Men vi har ju samtidigt också ett skolsystem som inte ger alla barn samma förutsättningar. Och därför, nu har det gått från att vara ett samhällsansvar till ett individuellt ansvar. Och det tycker jag är det stora problemet med den policyförändringen. Vi måste ju ta tillbaks skolan så vi ser att alla elever faktiskt har samma möjlighet.
Idag så upphandlas väldigt mycket som även är kopplat till grundskolan. Du ska köpa in material eller annat.
Jo, men själva skolplatsen upphandlas inte.
Jag tror inte det hade varit så jätteproblem om det hade upphandlats. Det är inte konstigare än staten. Nu ska vi bygga en ny motorvägsbro här och så får de lämna anbud. NCC Skanska. Men här är en färdig ritning, här är kravställningen och detta är vad vi ska ha.
Fast du kan inte jämföra att bygga en bro och ge barnen en skolpliktig grundskoleutbildning.
Varför inte det?
Ja, därför att det är helt olika saker. Alltså, det är det jag menar. Vi ska inte ha ett system där man går runt och shoppar utbildning.
Fast det har vi ju...
Jag vet, och därför måste vi reformera det.
Ja, men shoppa utbildning. Alltså, även om kommunen äger rådighet över skolan så kommer de ändå få shoppa. Vilken lärare ska vi anställa? Vilken ska laga mat? Vem levererar matet till skolmatsalen? Det är ju en shopping det med. Men det är bara att du lämnade...
Ja, men jag menar, vi måste ju värna undervisningen, tänker jag.
Och det kanske inte blir långsiktigt hållbart heller om någonting skulle gå konkurs.
Okej, okay, ett sätt som man vill komma åt...
Nu har jag tagit tre punkter. Ska jag ta den fjärde?
Ja,
jag
tar fjärde också.
Nej, men jag tänker att vi behöver... reglera hur vi hanterar strukturersättningen. Det tänker jag är jätteviktigt. Det gör vi inte idag. Idag är det upp till alla 290 kommuner hur man gör. Det är 57% av kommunerna som har en omfördelning av socioekonomi. Och man gör på jättemånga olika sätt. Och sen den femte tänker jag, vi skulle behöva utreda och titta på en
nu gick det för fort, jag bara ska hänga med. Alltså den där som du pratade om.
Strukturersättningen.
Det är kopplat, man kompenserar för socioekonomiska faktorer.
Man omfördelar en del av grundbeloppet utifrån socioekonomiska faktorer.
Till exempel att i Hammarkullen, Rinkeby, att man får en liten extra peng, men i Blomma så får man inte den här extra pengen.
Ja, det beror på vilket index skolan har. Och skolans index utgörs av vilka elever som går där.
Just det.
Och där gör ju alla kommuner olika index. Vi har 86 olika index. Vilket i sig är jättekonstigt, för då kan man inte utvärdera det. Vi kan inte jämföra två kommuner. Vi kan inte, alltså, det är en djungel. Jag satt i 4 månader, alltså nätter, helger, kvällar, all semester och försökte förstå de här 290 resursfördelningsmodellerna. Och det är en djungel, kan jag säga. Jag är ändå ganska kunnig. Jag har läst ganska mycket. Men jag tyckte det var svårt att få grepp om hur kommunerna har tänkt. Och då blir det också svårt för enskilda huvudmän att förstå varför får jag den här ersättningen. När jag som ändå är ganska insatt har svårt att förstå. Så det är klart att det är svårt för andra också att förstå dem.
Det är en sak som jag försöker förstå när det gäller dig. Det är att du berättar ju, har jag läst på Twitter, att du jobbar jättemycket. Alltså som rektor, man jobbar ju inte bara 40 timmar. Hur många timmar jobbar man?
Det är olika. När det är som värst kanske 55.
Ja. Jag får inte ihop riktigt hur du får ihop det här med din rektortjänst. Hur räknar du? Hur sitter du? Alltså, du jobbar på dagarna, man sitter på nätterna ändå.
Ja, jag har ju tur i situationstecken att inte sova så mycket. Jag har ganska stora sömnproblem. Så att jag är vaken ganska många timmar på dygn. Och sen, jag har strukturerat mina dagar in i minsta detalj.
Mm-hmm.
Jag har gjort listor på hur många budgetar jag ska läsa varje dag till exempel. På helgerna sitter jag ofta från 07 till kanske 21 och så har jag såklart lunch och så. Jag har i princip aldrig någon... Jag har ingen tid som inte är inplanerat för opinionsarbete av min fritid. Ibland tar jag kanske en halv lördag för att typ ligga i soffan. Så att det är därför jag hinner, annars hade jag aldrig hunnit.
Det är
extremt strukturerad.
Det är lite ovanligt att någon snöar in på att läsa skolbudgetar och bli expert. jag har mött många så här människor med specialintressen som är lite...
Var kommer den här drivkraften ifrån?
Samsvårighet.
Nej, men alltså jag har jobbat drygt 15 år i särskilt roliga områden.
Särskilt roliga områden? Ja.
Men de är det. Det är jätteroligt. Jag älskar våra elever. Alltså vi har världens bästa elever. De är så himla roliga att jobba med. Och så vet jag vad de skulle behöva. Jag vet vad skollagen säger. Jag har gått rektorsprogrammet och lärarprogrammet. Och samtidigt så ser man ju att ramverket för skolan ger inte de möjligheter som skollagen säger att barnen har rätt till. Och då känner jag, när jag har så mycket kunskap och jag har det här drivet, så vore, jag kan inte vara tyst. Alltså det hade varit förkastligt om jag hade varit tyst.
Det är en sak jag har reagerat på när jag följer dig på Twitter, är att du kommer med information, och mitt intryck av det är att när du kommer ut med det så är det som att du är väldigt konsekvensneutral på riktigt. Du verkar inte bry dig om man gömmer informationen, du vill bara att rätt information ska komma ut.
Precis.
Vill du inte jobba på public service istället?
Nej.
Nej, jag skojar.
Men, nej, men alltså, nej, jag tänker att jag lägger fram allting på bordet och sen hoppas jag att folk gör bra saker med det. Liksom.
Fast jag tror du hade varit en bra bomb att skicka in i public service. Tänk när du bara nörd in på deras budget och kolla vad alla pengar det går någonstans. Jag kan se en...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.